En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
De har till och med liksom förberett sina familjer och respektive, alltså flickvänner och fruar, på att de kan också få liksom lovord riktade mot sig.
Ryder Cup är en av idrottsvärldens mest mytomspunna tävlingar. Vartannat år möts Europa och USA i en kamp som handlar om mycket mer än golf. Det är stolthet, passion och en atmosfär som ibland påminner mer om fotboll än om det klassiskt tysta och eleganta spelet. Den här helgen är det dags igen. Varför tillåts den här tävlingen vara så högljudd i en annars så tystlåten sport? Hur skiljer sig de europeiska supporterna från de amerikanska? Och så undrar vi såklart också om hur Ludvig Åberg ser ut inför tävlingen. Det ska vi prata om och med Sportbladets Andreas Scheck som är på plats i New York. Jag heter Demir Lilja och det här är Sportbladet Daily. Andreas Scheck, du är i New York i ett presstält, närmare bestämt, och ska följa Ryder Cup. Vad gör den här tävlingen så speciell jämfört med andra golftävlingar?
Ja, nej, men det som gör den speciell är väl hela atmosfären runt omkring. Du var inne på det i tvåan där, att det är en stämning som påminner mer om hur det ser ut på fotbollsarenor än vad det gör på golfbanor. Mm. Och det här har ju byggts upp över tid. 47:e upplagan av den här, eller förlåt, 45:e upplagan av den här lagtävlingen, och det är rivalitet som har byggts upp under lång tid mellan USA och Europa. Och det är verkligen häftigt att vara på plats och suga in den atmosfären som är. Det är, liksom, det är något helt annat än hur det ser ut på vanliga PGA-tortävlingar till exempel.
Jag tänkte hålla mig fast vid den där stämningen, för just den här stämningen brukar alltid lyftas fram som du gör som någonting helt unikt med Ryder Cup. Det är ju känt för att vara till exempel mycket mer högljutt än annan golf. Varför har det liksom tillåtits, eller varför är det så?
Ja, men grejen med golf är att det är ju en individuell sport. Ta liksom tennis eller Formel 1. Går det på sådana evenemang så är det ju där för att se hela spektaklet. Sen kan du ha vissa favoritspelare eller du kanske hejar jättemycket på en viss spelare. Men det är inte som att det är liksom en hel skara supportrar som är där för att heja fram en enskild spelare. Men nu tävlar de ju i lag, vilket de inte gör särskilt ofta överhuvudtaget. Det är ju liksom, det är någon enstaka tävling per år där det är så att tvåmannalag. Men nu är det ju så extremt tydligt att det är Europa mot USA och det är europeiska fans mot de amerikanska fansen. Mm. Så att det blir ju en helt annan liksom clash på så vis jämfört med en vanlig tävling där det är startfält på 156 individuella spelare som inte har någon lagtillhörighet.
Och du som är på plats, hur märks det? Är det mer som att vara på en fotbollsläktare då?
Ja, definitivt. Det här är bara mitt andra Ryder Cup. Mitt första var på Marco Simeone i Rom där för 2 år sedan. Och det var ju total gåshud från början till slut. Den europeiska publiken där var helt makalös. Och de får mycket cred, den europeiska publiken. Även från amerikansk media och amerikanska spelare som tycker att de är mer påhittiga och finurliga. De liksom kommer på så här ramsor och de påminner väldigt mycket om brittiska fotbollsfans. Det är väldigt mycket så här banter och roliga ramsor, medan de amerikanska fansen har typ en ramsa. Det är så här USA, USA. Så att, ja, nu är man ju lite färgad kanske, men jag tycker att det är klassskillnad mellan de europeiska och de amerikanska fansen.
Du, hur reagerar spelarna på det här då? Tänker att de annars är ju så vana med att traska runt i en ganska så tyst miljö.
Ja, precis. Jag skulle säga majoriteten av dem tycker det är hur kul som helst. I och med att det här är ju inget som de får uppleva till vardags. Så de går ju verkligen igång på det här. Till exempel Colin Morikawa i det amerikanska laget. Han sa att han hoppas att det blir kaos i helgen när det drar igång. Och de får ju energi av den här stämningen som byggs upp. Sen är det ju speciellt, skulle säga generellt i USA, så är det lite mer så här som de säger på engelska, på amerikanska här borta, en hostile environment, att det är lite mer elakt från publikens håll, medan den europeiska golfpubliken generellt är väldigt kunnig. De kan liksom sporten golf och de respekterar sportens traditioner och inte håller på att skrika i baksvingen och störa spelarna när de väl ska slå. Men när de väl har slagit, då kan de väsna så mycket som helst. Men alltså, i USA, det är mycket liksom fylla på tävlingar. Man åker hit och dricker 6, 7, 8, 9, 10 enheter och blir liksom rejält polisat och står och skriker och härjar. Och sen är ju, den här tävlingen spelas inte bara i USA, den spelas också i New York, med allt vad det innebär. New York-publiken generellt är ju också känd för att vara extra liksom högljudd och lite osportlig i vissa fall. Så ser det ut om du går på NFL-matcher och NBA och sånt också. De är något alldeles extra.
Det är alltså olika sätt att heja, det är olika traditioner, olika stämningar. Så som jag upplever så kanske amerikanerna kan vara lite mer aggro, om jag ska dra det till sin spets, alltså aggressiva.
Ja, men lite så. Det hålls ju på för fullt och häcklas. Och, det var ju en snackis här under presskonferenserna. Ludvig Åberg fick fråga om det här också. Att det europeiska laget, de har ju förberett sig för att sådana här saker kan inträffa. De har ju till och med liksom förberett sina familjer och respektive, och så flickvänner och fruar på att de kan också få liksom glåpord riktade mot sig.
Så kan för jag vet ju att spelarnas familjer tidigare fått ta emot glåpord. Och då, och då är det mest amerikanska som har, eller europeiska supportrar också som har kört på.
Det har väl säkert hänt att det har varit europeer också, men det är väl ingen hemlighet att det sker ju oftare på amerikansk mark, att det går lite över gränsen ibland. Så att det här har de europeiska spelarna förberett sig mycket på. De har ju till och med gjort så här experiment med sådana här virtual reality glasögon som de fick ta på sig för några veckor sedan, där de liksom simulerade hur det kommer vara att stå där på första tiden med tusentals amerikanska fans som skriker. Kanske någon skriker i baksvingen, kanske någon kastar iväg någon så här hets eller gråpord om ens fru eller mamma eller pappa.
Oj. Så man släpper liksom helt det gentlemanaktiga i Ryder Cup kontra andra golftävlingar helt enkelt.
Så det finns ju kvar ändå. Golf är ju en gentlemanasport i grund och botten. Och sen spelarna gentemot varandra brukar ju visa en respekt. Men sen kan det också hetta till. Och det, jag har ju sett tidigare exempel i Ryder Cup. Inte minst när Ian Poulter var med i Team Europe och Patrick Reed i USA. De får ju så mycket adrenalin av den här publiken, så de är inte heller vana vid. Så de blir också helt uppumpade på ett sätt de inte blir under vanliga tävlingar. Och då, ja, ibland går det liksom ända upp till gränsen och ibland passeras den gränsen. Men jag skulle säga på det stora hela så visar ändå spelarna respekt mot varandra.
Men du som är på plats då, har du märkt något? Finns det en risk att det blir stökigt den här helgen också då?
Ja, det skulle jag absolut säga att det finns en risk just för att vi är i New York. Återigen, med allt vad det innebär. Och sen, risk för stök kommer det garanterat bli imorgon, fredag då, när tävlingen börjar på riktigt. Därför då ska Donald Trump komma hit. Och vi såg ju hur det gick när han skulle gå på US Open-finalen i tennis där den här veckan. Det blev ju totalt kaos i insläppen. Finalen försenades med en timme.
Ja, vi får se hur pass mycket försenat det blir i Ryder Cup som alltså drar igång i helgen. Men Andreas, innan jag släpper iväg dig. Golf har ju länge varit en sport förknippad, som vi har varit inne på, med tystnad, respekt. Det här nämnde vi också, gentlemannastil. Varför har Ryder Cup just tillåtits att förändra den bilden bara för att de liksom spelar i lag?
Jag tror att det sker naturligt, att lite grann som jag var inne på, att det blir så per automatik när man har ett lag att heja på istället för en enskild spelare. Och sen också något som har liksom byggts upp över tid. Nu var inte jag med 1927 när den här tävlingen spelades för första gången. Men det är väl en kvalificerad gissning att det här är en rivalitet som har byggts upp över tid också.
Ja. En annan speciell grej med Ryder Cup är ju det här med prispengar också, eller hur? De amerikanska spelarna har ju valt att ta emot pengar, men det är inte de europeiska. Berätta lite om det.
Ja, exakt. Det här blev en ganska stor snackis i Ryder Cup i Rom för 2 år sedan. Patrick Cantley framförallt i USA spelade utan keps. Och enligt uppgift så var det en slags protest mot att man inte fick betalt. Och så började han häcklas av de europeiska fansen och så blev det väldigt hetsig stämning där. Men så har det sett ut. Alltså till exempel USA, de har sedan ganska många år tillbaka så har varje spelare fått typ $200,000 som har varit öronmärkta för att de ska gå till välgörenhet.
Mm.
Och sen har det liksom snackats lite grann bakom kulisserna och spelarna tycker ju att varför ska inte vi få betalt? Det här är liksom en av världens största idrottshändelser och det är en jätteapparat som omsätter liksom miljarder kronor. Mm. Det är liksom hur många tv-tittare som helst runt om i världen och massa publik på plats. Jag menar, en dagsbiljett för att gå på Ryder Cup här kostar $750.
Satan.
Så de drar ju in hur mycket pengar som helst på det här. Då, det är i grund och botten spelarna som publiken och tv-tittarna tittar på. Så då tycker väl de att varför ska inte vi få en del av kakan? Det är väl naturligt att kräva betalt. Samtidigt som det motsatta argumentet är ju att det här är en vecka varannat år. Vi representerar vårt land eller Europa då, i det fallet.
Mm.
Och då är det så här, det här handlar inte om pengar. Det handlar om prestige och det handlar om liksom traditioner och det är en ära att få representera Europa eller USA. Och få liksom några $100,000, det är jättemycket pengar för oss vanliga dödliga, men för de här spelarna som redan har hundratals miljoner kronor på banken så gör inte det någon skillnad för dem. Och Europa, de har ju också haft alternativet att få betalt för att spela, men de har valt att inte ta emot någon pengar. Medan USA då, nytt för i år, nu ska de få $300,000 som är öronmärkta för välgörenhet. Plus $200,000 som är, ja, det kallas ett stipendium. Men i själva verket så är det $200,000 som går rakt ner i deras egna fickor. Och sen avgör de själva vad de ska göra med de här pengarna. Typ alla har sagt att de kommer använda de pengarna också till att donera till välgörenhet. Och det tror jag på. Men ja, faktum kvarstår ju att de får betalt för att spela. Och det här är något som sticker i ögonen på vissa. Och till exempel Europas lagkapten Luke Donald igår under invigningsceremonin så kastade han in liksom några pikar mot USA. Under sitt tal så sa han att så här, för oss i Europa, vi gör inte det här för pengar. Vi gör det här för att det är så mycket större än så. Och det, man tänker att det betyder mer för de europeiska spelarna än vad det gör för USA.
Ja. Du, det är inga små potatisar vi pratar om där när det kommer till pengar för oss vanliga dödliga, som du säger. Jag kom på en till fråga bara innan jag ska släppa iväg det som en kalv på grönbete där på Ryder Cup. Ur svenska ögonsperspektiv, vi har ju Ludvig Åberg som du har nämnt som tävlar. Vad kan vi förvänta oss av honom?
Ja, och det jag har sett här på liksom branschen och inspelsvarv så har det sett bra ut. Jag snackade med Alex Norén som ju är här som vicekapten och han sa att Ludde ser liksom otrolig ut.
Men Norén får inte spela?
Nej, han är ju uttagen med vicekapten och det är fullt förståeligt för att när laget togs ut för en dryg månad sedan då var ju han liksom inte riktigt aktuell för ett wildcard. Men sen, typ direkt efter det så gick han och vann två rätt stora tävlingar på Europatouren. Och nu har han ju klättrat upp till 18 plats på världsrankingen och är liksom en av världens formstarkaste spelare. Så nu kan man ju tycka att det är lite synd att inte han fick ett wildcard istället för typ Sepp Straka som väl förmodligen var sista man in. Men nej, Norén är här men han får tyvärr inte spela.
Nej, men han får i alla fall följa en av idrottsvärldens mest mytomspunna tävlingar, Ryder Cup, som drar igång idag på fredag va? Och håller på fram till på söndag. Andreas Tjeck, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Yes, tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.